Hej och hej. Välkommen till våran podd.
Ja, stå upp på jorden.
Stå upp på jorden.
Du var inte beredd på det där själv, va?
Nej, eller hur? Jag tänkte nu ska jag försöka ta kommandot här. Nu kommer jag inte på vad podden heter.
Liten detalj bara så den lätt glömmer bort.
Exakt.
Hej, nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Vi är uppståndarna faktiskt, ja, kan man säga.
Ja, på nytt född nästan.
Ja.
Känns det som.
Ja, men det är ju fantastiskt. Påsken är ju en sån himla skön resa. Jag är ju påskälskare som du vet.
Ja.
Men jag är visserligen väldigt, väldigt trött. Men, men det är en sån skön resa. Att, alltså leva med kyrkoåret och också delta i alla gudstjänsterna. Det tycker jag faktiskt egentligen borde många mer göra där. Mm. För att man får en helhetsbild.
Mm.
Och mycket av det här, alltså vi är ju, och jag själv är fenomenal på att en riktig ordbajsare. Alltså det är så mycket ord i kyrkan.
Mm.
Och inte minst då från mig själv. Men ändå så tänker jag, bortom alla ord så finns det någonting som nästan känns i kroppen med påskens resa.
Ja.
Och så påsken behöver inte vara en intellektuell upplevelse eller resa, utan det kan också vara en rent känslomässig resa. Men det jag menade med att man kan bara sitta och slappna av och känna, alltså från det här tunga, mörka, ganska jobbiga, långfredagen, när vi pratar så väldigt mycket om död, till kontrasten på påskdagen med så mycket glädje.
Mm.
Och just den här kontrasten är, jag tror man behöver det i sitt liv. Och vandra, Toras vandra också känslomässigt en bit in i det egna jobbiga.
Mm.
För att på något sätt känna hur det är.
Ja.
Och sörja. Även fast man, när man är där på låtsas så att säga, så går det förstås inte att jämföra när man väl är där på riktigt, för då blir det något annat.
Mm.
Men jag tror ändå att det är bra att vi på något sätt att vi förbereder oss och vi upplever och vi känner och så.
Mm.
Alltså, och sen bara ta in sångerna bortom orden.
Mm. Jag kände det i morse faktiskt när vi hade sån här veckomässa med personalen.
Mm.
För jag har gjort en annan resa i påsk. Jag har
en skidresa väldigt, kan man säga.
Ja, väldigt mer fysisk resa. Jag var ju inte med alls i någonting som hände.
Du var ju en snödriva i mest kyrkan.
Ja, jag satt i en snödriva på en renfäll. Och det var inget fel med det.
Det är jätteskönt. Brunnar det blir.
Ja, jag har fått färg. Men jag kände det nu i morse på mässan att jag har... Missar man en mässa så missar man en massa. Jag känner att jag har missat liksom, på ett något sätt påsken. Och liksom påskens gudstjänster och den känslan liksom, kring påskhögtiden.
Ja, men precis.
Infann sig inte riktigt där i snödrivan.
Ja, men...
Så det är lite synd, men jag har haft det bra ändå.
Ja.
Och det är skönt att höra att det har varit bra här hemma också.
Ja. Vi blev insnöade på långfredagen här.
Ja.
Så det kom ju väldigt, väldigt lite folk till kyrkan. Ja. Det var många som...
Det inte ge sig ut.
Nej, i halkan.
Nej, du förstår mig.
Med sommardäck som de flesta hade.
Ja, just det.
Satt på. Sen hade vi Jesus sju på korset, den konserten på långfredagen som jag tycker är på tal om att bara ta in utan bortom ord, för det är väldigt lite ord, men det är väldigt, väldigt stor känsla i den Haydn-konserten. Om Jesus sista timme i livet. Så. Och sen hade vi ju också, då måste vi bara säga, vi hade ju tre biskopar här på annandagen.
Det avslutades ju med fullsatt kyrka i Kil, så det var ju positivt. Att...
Vi var nästan 300, så det var det som fick stå.
Jättekul.
Ja, men det var jättekul, det var sån glad, det var verkligen uppståndelseglädje på varje fiber på något sätt. Så det var skoj.
Kul att kunna avrunda med den. Så lyckats.
Biskoparna var både Västerås biskop och Karlstads biskop och sen vår egen Johan, de var glada. Det var kul.
Ja.
Bra tal.
Kul. Mm. Det var roligt. Ja, det är också något jag är ledsen att jag missade. Mm. Men det kanske blir...
Det kan bli en fortsättning. Ja, hoppas det.
Vi har ju öppnat en liten... Eller börjat spinna en liten tråd av samverkan med de stiftade.
Precis.
Genom det här.
Nästa gång, det här är ju för tidigt, men just efteråt kände alla så här spontant att det här var jättekul, det gör vi om. Och då kanske man skulle kunna göra det, kanske i Västerås stift eller Karlstad stift.
Mm.
I vårt grann, alltså det som gränsar till vårt kontrakt. Ja. Typ Karlskoga eller Nora.
Ja, just det. Ja, man behöver inte dra iväg till Sunne.
Nej,
nej. Vad vet jag,
nej men precis. Liksom. Nej, men det som kommer inte bli, det ska vara kontrakten som gränsar till varandra.
Ja, just det. Mm. Kul, vi får se vad det blir.
Japp.
Men nu är alltså påsken förbi, höll jag på att säga. Det är den ju egentligen inte. Nej. Utan nu på söndag är temat påskens vittnen. Så ja. Nu ska vi ju liksom leva vidare i den här känslan av uppståndelse, tanken. Mm. Försöka greppa det här som har hänt.
Just det.
Det var ju där som lärjungarna och alla andra också som levde då fick liksom tampas med.
Ja, och som man kan tampas med än, fortfarande i allra högsta grad. Mm. Det här med hur kan det vara möjligt?
Vad var det som hände? Det,
ja, precis. Det här, ja. Hur kan man tro på det här intellektuellt, förnuftmässigt så, eller kan man bara tro på det känslomässigt? Mm. Eller kan man inte tro på det alls, ja. Som många kommer fram till?
Ja, precis. Är det bara helt för otroligt för att ens ha ägt rum? Liksom?
Ja.
Men, och det är det som texten handlar om, Thomas.
Ja.
Inte om dig, men en annan Thomas.
Ja.
Som kallades för Thomas tvivlaren.
Mm.
För han hade väldigt svårt att acceptera det som hade hänt. Han ville ha bevis.
Ja.
Fysiska bevis.
Han är som vilken... som vem som helst.
Som helst idag som ifrågasätter någonting. Att det är inget för att jag har sett med egna ögon.
Precis.
Ja.
Så är det ju.
Lite är det. Och det är ju bra i och för sig också att inte tro på vad som helst.
Nej.
Man hör.
Nej, men, det har vi pratat ganska mycket om, det med alla fake news och sånt där.
Precis.
Att man sprider falska budskap.
Ja. Och... källkritik, det är viktigt.
Ja, det är det. Ja, men det är ju det.
Ja.
Och då är det, och det är det som är religionsproblem på något sätt. För att det finns ju så lätt att om man inte tror på allt så tror man inte på något.
Mm. Nej, visst.
Och det behöver inte vara antingen eller. Man kan ju faktiskt få brottas med sin tro och tvivla på ibland.
Ja.
Och känna att jag skulle vilja nå fram till Gud, men jag gör inte riktigt. Eller jag skulle vilja att Gud var mig närmare än vad jag upplever att han är.
Mm. Och såna här, om alla skulle vara som Thomas tvivlaren och kräva fysiska bevis för uppståndelsen. Det skulle ju bli svårt, alltså... För han ville ju verkligen liksom känna hålen i Jesus händer och i sidan. Och menar, ska man skapa en världsreligion, då får Jesus resa runt och liksom visa upp sig från i varje hörn på jorden om alla ska lita på det.
Ja, men precis.
Så blev det ju inte riktigt.
Nej.
Nej.
Men det blir ju så att från den här starten på påskdagen så var de... Alltså det hände ju någonting, helt klart. Alltså från att ha varit en liten rörelse som har inbegripet en liten trogen skara, och klart hur många, alltså förutom lärjungarna som man vet var 12, så var det ju förstås en liten större skara som var troende och som trodde på att Jesus var Kristus och inte bara en av många profeter eller självutnämnda profet så. Utan att han faktiskt var den som judarna väntar på.
Mm.
Den förväntade och väntade Messias.
Mm. Det tänker jag, man får väl också lite... Nu går jag lite händelserna i förväg här. Men det är väl lite det som pingsten också innebär, tänker jag.
Ja.
Alltså att när helige ande kom till lärjungarna. Och det är ju det som är kvar. Det är kanske det som är det beviset vi får ha idag. Liksom,
ja. Ja, men visst. Och det är ju på något sätt då kyrkans födelse.
Mm.
När kyrkan blir kyrka. Mm. Alltså Kristi himmelfärd kan man också säga. För då fick de bemyndighet och liksom förkunna ordet.
Ja.
Och tron och allt det här. Utan att Jesus var med dem.
Just det, precis.
Sen kan man också fundera på de här dagarna. De här 40 dagarna från påsk till Kristi himmelsfärd. Och de ytterligare 10 dagarna innan pingsten kommer. Vad gjorde Jesus den tiden?
Mm.
Och hur var han?
Ja.
Och var han uppstånden på sånt kroppsligt sätt som vi, alltså kunde man verkligen ta på honom?
Ja.
Och den här texten handlar ju lite om, som du sa, där finns ju Jesus framför Thomas.
Mm.
Och då säger ju Jesus till honom, han säger ju
räck hit ditt finger. Tvivla inte utan tro. Ja, men han säger ju det, här är mina händer, räck ut din hand.
Ja, och det kunde man ju ta på.
Ta på honom.
Ja, och sen så...
Jo, men just det, sen säger han ju det här också. Jesus säger då, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett mig, men ändå tror.
Ja.
Så då menar han ju att man behöver ju inte... Alla behöver inte ha sett honom med egna ögon för att ändå kunna tro.
Mm. Och så är det ju idag. Idag är det ju ingen som har sett, ingen nu levande
var med
när det begav sig. Då var den gamla goda tiden. Utan det handlar tron om att tro. Mm. Och tro är, för mig är tro väldigt mycket en känsla. Och det har jag kanske redan sagt nu på gången. Men, alltså ta känslan är egentligen det som är viktigt. Alltså, man behöver inte förstå allting. Man behöver inte analysera och
förklara
allting. Ja. För en del saker går inte att förklara. Och det som jag var inne på, det här med att man måste kunna tvivla på en del saker och ändå köpa andra saker. Man behöver inte köpa ett helt färdigt paket.
Nej.
Utan idén med tron, tänker jag, alltså tron är ju inte en sån här IKEA
byggsats
som man får hem en beskrivning, skruva där och sätta ihop där, så kommer du till slut få en helt färdig perfekt tro.
Nej.
Så är det ju inte, utan tron är snarare som ett, kanske som ett pussel. Vi får ett gäng pusselbitar framför oss, och sen så har vi, alla människor, inte bara du och jag, utan varenda levande kotte på den här jorden har då får då börja lägga pusslet. Man har bitarna, men man måste faktiskt sammanfoga och klura lite.
Det kanske är ett jättesvårt pussel som man liksom inte blir färdig med på en helg, utan man får hålla på med länge,
hela livet. Ja, men precis. Och jag tror ju också att en del människor, de kanske pusslar en liten bit, så att man pusslar så att livet blir något sånär begripligt. Men
en del börjar ju med ramen på pusslet.
Ja, precis.
Så man har alla kantbitar just
det.
Klara.
Det är så man ska göra kanske när man är riktig pusslare.
Ja.
Men om man bara bygger en ram och sen får man tvärtomt innanför ramen, det känns inte heller helt okej.
Nej, det blir inte så. Det blir inte bilden så tydlig.
Den är väldigt otydligt faktiskt.
Bra liknelse vi börjar få till här faktiskt.
Ja, så lägga pusslet, tronspussel, och det är ju, tronspussel är i alla fall för mig samma sak som livets pussel, för att tron kan ju inte vara någon slags fritidsaktivitet som vi pysslar med. Alltså först går vi ut i världen och jobbar eller vad vi nu gör. Och sen går vi hem och lägger på tronspussel i kammaren. Så det blir två separata verkligheter. Ja. Utan det här pusslandet måste vara själva livet.
Ihop, ja.
Ja. Hur tolkar vi livet? Hur tolkar jag in mig själv i allt det här? Och hur modig är jag? Hur långt kan jag gå? Även när jag börjar känna att en del saker i det här pusslet blir inte helt som jag hade tänkt med.
Mm.
För så är det ju.
Då får man ta fram filen och fila till bitarna så de passar.
Precis. Eller också slutar man bara ge upp. Det är ju många som gör. Om vi blir lite så här, ändrar lite fokus på det här samtalet och tänker på hur det är idag i vårat land. Det här med tron. Och det är, jag tycker alltså, på riktigt så är det ett problem med att allt för få människor pratar om sin tro.
Ja. Ja, och det tycker jag inte så många som liksom säger att de har någon tro.
Nej.
Precis.
Och de som ger uttryck för tron, nu ska jag hårdra det här och det blir en väldigt jättestor generalisering, men de här som ger röst och tron, allt för många av dem är ju såna här som är på gränsen till fanatiker.
Ja.
Så man kan känna sig lite pinsamt, man får lite skäms, man känner oj, nu får jag ta fram skämskudden på alla kristnas vägnar på något sätt.
Ja, men jag förstår hur du menar, jag ska hänga ut min syster här som nej men hon, vi är ju uppvuxna i missionsförsamling och liksom, men hon är så där riktigt obekväm när det är för frikyrkligt, när folk är för halleluja så att säga och liksom visar sin tro på sånt så där öppet sätt att man liksom sträcker upp händerna eller man gråter i lovsång och allt sånt där som är så tydligt. Liksom. Hon är så fruktansvärt obekväm. Ja, med det här, så att, och då är hon ändå liksom själv är troende och uppväxt i frikyrka.
Jag kan förstå det.
Ja.
För det handlar ju också om olika typer att uttrycka sin tro på.
Och det är kanske de då som vågar och som är så starka i sin tro. Att de liksom sticker ut, och då blir det som kontrast mot de här som inte tror alls.
Ja, det är det som är bekymret. Bekymret är ju inte att en människa vill ge uttryck för sin tro.
Nej, för det är ju... och det säger man till syran, det är inget farligt. Liksom. Det är ju någonting fint när de vill göra så. Men bara, men det är så obehagligt.
Ja.
Så, men det är...
Nej, men för problemet är ju då att det är som så få som ger uttryck och pratar religion i det offentliga rummet, om vi säger så. Så blir de som gör det, om de är för, om de skriker för mycket, då blir det liksom, det blir som kontrast mot alla andras tystnad.
Ja.
Och då tänker jag så här, då kan det motarbeta sitt eget syfte.
Mm.
Alltså den här vittnesbörden, den här uppfyllanden av kärleken till Kristus och tron och så, att man är brinnande.
Mm.
Det är ju ja, men fine och bra och allting. Mm. Men det, kontrasten till om världen blir så stor.
Det blir som krock.
Ja.
Ja.
Men jag har ju en kollega i en annan församling här. Han hade ju den idén att han ville predika offentligt. Alltså i det offentliga rummet. Så han stod ju på ett torg och predikade. Och idén har ju inte han uppfunnit.
Ja, den är väl
urgammal. Ja, den är ju gammal.
Jesus gjorde likadant.
Han gjorde ju det, precis. Exakt.
Han stod på
kullar och torg. Och framförallt Paulus stod säkert på väldigt mycket torg och predik och sådär. I alla fall. Men då tänker jag så här. Det måste funka i den kontexten där man är.
Uh-huh.
För annars så blir det så här. De som redan är, som kanske är försiktigt positiva. De som kanske verkligen vill stanna och lyssna.
Mm.
De klarar inte av att göra det, för ingen annan gör det.
Mm.
Det, du vet, när jag bodde i Uppsala och pluggade teologi, då Livets ord var ju på uppgång då.
Mm.
Eller skapades under den tiden där. Och de växte ju fort.
Mm.
Men, och de hade ju också torgmöten.
Mm.
Men de gjorde ju så att då var ju hela församlingen ute.
Mm.
Så om till exempel Ulf Ekman stod och predikade på något torg i Uppsala. Mm. Då stod det ju redan 50-100 människor som var dit. Liksom, så. Och då är det ju mycket lättare att stanna.
Ja, då märks man inte lika mycket i församlingen. Så att
nej, men precis.
Man stannar
till. Och de som står där, liksom, de tjoar, applåderar och bara, bra, mera.
Men det är väl det som kallas för preaching for the choir. Men,
ja.
För de som redan...
Exakt.
De som redan är vunna, så att
säga. Ja. Men då kan man vinna en och annan ny... Alltså av de här som kanske längtar men inte törs riktigt.
Mm.
För att det blir för pinsamt att stanna. Så idén är ju ganska bra på det sättet. Däremot att bara ställa sig själv på torget och predika. Alltså väldigt, väldigt modigt för alla de predikanter som gör det.
Ja.
Men
det är nog många som går förbi och tänker, vad är det för galning?
Ja, precis. Det är därför jag gillar Jobs bok så mycket. Han våndas precis med de här tankarna.
Mm.
Han får ju uppdraget av Gud att bege sig till den stora staden Nineve, om den uttalas så. Nineve. Ja, något sånt.
Gå och ställ dig och predika.
Exakt, och tala om för dem att de lever på fel sätt. Det var bot och bättring annars. Det fanns ju ett annars ... litet hot där hängande. Och Jonas kände så här, alltså, jag fixar inte det här.
Mm.
Det blir för pinsamt att stå på torget och skrika ut det här.
Mm.
Och även om jag då ska göra det, så kommer i alla fall ingen lyssna på mig. De kommer tänka att jag är en idiot. Så han schappar ju.
Han smet.
Han
struntade i det där lilla ...
hotet
som hängde.
Precis. Så han hoppade ner på en båt. Och gömde sig där under och tänkte sticka över Medelhavet till en säker plats. Där Gud inte kunde få tag på honom.
Trodde han.
Ja. Men Gud ruskar om den båten så rejält så att hela båten håller på att gå under i en storm. Och så sjömännen tänker, vad är det som händer? Och då vaknar Jonas någonstans nere i båten och knallar upp där i stormen. Då säger ju sjömännen att det vad har vi gjort? Ja, när jag först säger, vem har gjort Gud vred? Vad är det här som händer?
Mm.
Det är jag, säger Jonas. Jag håller på och schappar här. För jag vill inte predika.
Blir han avkastad då?
Jag tror han självmant hoppar i. Det var länge sedan jag läste den här, måste jag säga.
Ja, men jag känner jag. Jag har nog bara läst barnens
version. Men den är läsvärd, för den är så kort också. Den går fort att läsa. Det är en kort berättelse. Han hoppar i alla fall i. Jag tror han hoppar självmant. Och sen kommer ju då den här inga fisken som har blivit till en val. Fast det står ju inte det.
Valfisk kanske.
Ja, jag tror bara så fisk faktiskt.
Vi hade vi en kyrkoherde som hette Valfisk.
Ja, det hade vi. Ja, det hade vi. Det är underbart. Det var ett taget namn. I alla fall så ja, berättelsen är att han blir ju räddad av fisken.
Han blir utspottad på landet, ja. Och får en ny chans. Och då
känner han så här, det är ingen idé att hålla på och schappa från, nej, Gud. Jag tar mitt uppdrag på allvar. Jag blir ett vittne för det här. Så han sticker ju dit. Mm. Ja, sen så berättar han ju vad han har att säga, så att säga. Folk lyssnar ju inte så mycket ändå.
Ja, men inte.
Så han, då blir han så här, aha, nu ska jag minsann. Jag tror det alltså, i alla fall. Så han går och sätter sig på en liten höjd utanför staden. Och väntar på sig att Gud ska förstöra alltihopa. För det uppdraget var ju misslyckat. De lyssnar ju inte på honom.
Nej,
så.
De ägrar ju ändra sig.
Ja. Och sen är väl någonstans en av många sensmoraler i den här berättelsen, eller budskapet, är väl att Gud gör det inte, alla fall, han förstör inte staden. Och då blir Jona lite ilsken på Gud.
Just det.
Vad ska de tro om mig egentligen? Här har jag stått och talat om att allting ska gå åt pipsvängen om ni inte lyssnar.
Och händer ingenting.
Vad ska de tro om mig? Tänk på min heder och min ära. Förstör staden, låt alla dö, bara min heder får vara intakt. Ja, lite så. Men mänskligt ändå.
Ja, visst. Det kan man ju känna igen sig i. Mm. Om man har gjort bort sig lite. Vill man få upprättelse.
Ja, men visst är det så. Mm. Man vill bli trodd. Mm. Som att jag är en ärlig människa. Mm. Och framstår man då som en lugnare, så känns det ju förstås jobbigt.
Mm. Men det här som vi började prata om, att prata om tro i offentliga rum.
Mm.
Då misslyckades han ju med det då, Jona. Egentligen. Eller ja, han gjorde det, han ändå, gjorde det, men det var ingen som lyssnade.
Nej,
men,
precis.
Ja. Men jag saknade det lite. Det var länge sedan faktiskt, när du säger det. Som, för förut så var det, tycker jag ofta fick frågan så här. Mm. Det kanske var egentligen när jag var, liksom, nybörjade jobba här.
Mm.
Som folk ofta frågade så här. Men hur är Svenska kyrkan och hur kan du, liksom, hur tänker du då? Hur kan du tro på det som står i den här gamla boken? Mm. Och liksom så. Men rätt länge sedan jag fick frågan. Då, liksom, du kanske, jag vet inte om det har lagt sig eller om jag har övertygat min omgivning om varför.
Ja, eller, precis. Ja. Eller också de, som de har lagt sig, de är så vana nu att du är en del av det här. Ja, men det är så. När jag är ute på skolor, då brukar jag börja med att fråga hur många som är kristna, och hur många som är judar, hur många som är muslimer och så. Och när man frågar hur många som är kristna, och det slår nästan aldrig fel. Alla, alltså om du säger att det, om vi säger att det är en klass som det är 20 stycken egentligen, alltså till som är födda svenska, eller inte har konverterat aktivt på något sätt, utan de är som folk är mest i det här landet. Av de 20 så är det 3 som räcker upp handen. Mm. Och de 3, utan undantag skulle jag vilja påstå, är aktiva i en frikyrka.
Mm.
Är man aktiv i Svenska kyrkan, eller är man konfirmand, eller har varit konfirmand, eller är så, då man räcker inte gärna upp handen där, alltså.
Man kallar sig inte kristen, nej, liksom, på det sättet.
För det är skämmigt.
Ja. Och det var ändå inte så himla länge sedan, tänker jag, alltså, som man, ja, men är det fortfarande så att vi har en statsreligion, liksom, säger man så?
Vi har ingen statsreligion.
Vi har ingen,
nej, ingen statsreligion. Nej. Alltså, men Sverige är ett kristet land.
Ett kristet land, ja. Det är majoriteten som heter det ju.
Men, jo, menar, precis. Ja. Alla är inte kristna, men det är ju ändå vi lever ju i ett kristet land.
Ja.
Och Svenska kyrkan har ju varit den statsbärande kyrkan, eller vad man nu säger. Men så är det ju inte längre.
Nu ser jag framför mig den här, när man var liten och skulle göra så här. Man gjorde små arbeten om olika länder. Om man tittar på Wikipedia bara, och så här befolkning, ja, och så står det liksom religion så här, och då står det. Men det är ju, det har nog ändrats en del sen jag var liten också.
Ja, men det har det ju. Det ändras, och det ändras ju hela tiden det här. Det är ju på väg åt så, tyvärr.
Det jämnas ut också på ett sätt, jag menar, i och med alla flyttar och liksom, ja.
Alltså, om jag fortsätter med den här klassen, så är det, i den här klassen då, så är det ytterligare kanske 3 eller 4 kristna som räcker upp handen, förutom de 3 frikyrkliga. Och det är de 3, då är de syrianer, ja, eller precis, katoliker. Och för dem är det inget konstigt att liksom identifiera sig som kristna. Och om man bara tänker, det här ändras ju också i de här länderna, men om man tar Italien till exempel, som är ett västland, katolskt.
Mm.
Jag skulle tro, även fast det är stadig förändring där också, så skulle jag tro att majoriteten i en sån klass, om man skulle fråga, är ni kristna? De skulle säga, ja, vi är katoliker.
Ja.
Skulle jag säga.
Jo, men faktiskt.
Och så.
Ja.
För de kan identifiera sig som katoliker.
Mm.
Och förstås syrianer och assyrier och alla andra i vårt land minoritetsreligioner. Ja. Medan vi svenskar, vi gör det inte, även fast vi tror.
Men det känns en känsla bara jag har, men att det oftare är, att katoliker oftare är liksom starkare på det sättet troende eller kallar sig för kristna mer än vad protestanter eller lutheraner gör.
Och det finns massa, det här är jätteintressant, för det finns ju undersökningar på det här, vad det beror på, vad beror det ytterst då den här sekulariseringen på i Sverige?
Alltså att vi protestanter är svagare i tron än vad,
nej.
Eller?
Nej, men jag tror att det finns många förklaringar. Mm. Alltså det finns, till exempel finns en sån här ekonomisk förklaring, välfärdssamhälle. Staten har tagit ett stort ansvar. Så religionen inte behövs av den anledningen för att överleva eller så. Utan det har staten varit duktig på. Det är en stor förklaring. Men en lika stor förklaring skulle jag tro. Nu sticker jag ut hakan lite här.
Mm. Se om du får någon snyting.
Ja, precis. Det är att väckelsen i Sverige, alltså, för om man tänker, det går faktiskt en skiljelinje mellan det väckelsen har dragit fram och det väckelsen inte har dragit fram.
Mm.
De katolska länderna har inte dragit fram någon sån här väckelse som vi hade under 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Mm.
Alltså det finns frikyrkor där, men inte alls i den här utsträckning som vi har i vårt land.
Ja.
Och väckelsen, det hör man ju på namnet, de vill ju väcka alla troende eller alla människor till tro.
Ja.
Och därför så, en av bieffekterna med väckelsen, och nu jag sticker ut hakan lite, det är ju att det blir lätt ett vi och dem tänkande.
Ah, okay.
Om man till exempel tar en del, om man tar till exempel Svenska Missionsförbundet, de finns ju inte längre, men de är nu en del av Ekumenia. De startades av en anledning. Så.
Mm.
Och tar man till exempel, ja, men man kan räkna upp flera av de här. Och en av anledningarna som det var ju att man ville fira nattvard tillsammans med troende. För man tänkte så här att ja, men Henra där borta i kröken, Anders i torparstugan där,
ja.
Pigan där, de tror ju inte egentligen. De går ju bara till kyrkan.
Ja,
eller
visst.
Eller för deras husfolk säger att de ska det, eller sociala trycket. De tror ju inte. Vi vill ha ett rent nattvardsbord där bara vi troende samlas, vi som älskar Jesus.
Mm.
Och tanken, fin på sitt sätt, men får också konsekvenser. Och jag tror att det är en av, nu håller jag just ut Missionsförbundet som står Svenska kyrkan närmst kanske idag.
Ja,
men det var alltså, i den här hela frikyrkorörelsen så är det här, man ska bli frälst.
Är du frälst eller inte?
Ja, antingen är man frälst eller också man inte frälst.
Ja.
Och i de mer hardcore-rörelserna, då är man ju antingen frälst eller också man förtappat till evig fördömelse.
Oh, ja.
Då är man ju liksom,
ja, det
tack och hej, ditt liv är förspilt och du fattar när du dör vad som kommer hända.
Mm.
Punkt, punkt, punkt igen.
Ja, det kommer det överhängande hotet att ligga kvar.
Och då tror jag så här, i vårt land då, och inte bara i Sverige, man kan ta andra länder där väckelsen har dragit fram. Där har då de här människorna som inte har kallat sig själva frälsta, då har de liksom blivit diskvalificerade till att inte bli troende överhuvudtaget.
Ja, ja.
Fast det är klart att bland alla de människorna så finns det de som verkligen inte tror någonting, men de som tror väldigt mycket, fast
ja,
de kanske inte har upplevt den här frälsningsögonblicket.
Mm. Det
eller?
Finns ju en skala liksom där man kan befinna sig.
Mm.
Man kanske inte är längst ute och liksom förtappad själ. Bara för att man kanske stod jättenära till att ta emot och säga jag
är men, precis.
Men saknade den här lilla sista som vägde över modet. Eller, vad det
eller att man inte gick i sådana kretsar där det var tillåtet att säga det. Så. Eller att man inte pratade, man kanske hade en tro inom sig, men man var i en sån miljö där man aldrig pratade om det. Och ju mer det här vi och dem har spritt sig i vårt land, så tror jag också att det här har påskyndat sekulariseringen.
Mm.
För då är det de där religiösa, det är de där andra, hycklarna och allting.
Mm.
Och de religiösa står på sin sida och säger de där otroende, sekulariserade svenskarna. Vi och dem. Så jag tror att det här tillsammans med andra faktorer är bidragande orsak till att när vi kommer till skolan och säger hur många är kristna här, då räcker invandrarna upp och de tre frälsta. Så kan det vara. Det är lite förenklat, men det, jag tror faktiskt att det finns en hel del sanning i det här.
Ja, det känns som det kan ligga något i
det. Och därför som jag skulle vilja att religionen också bland svenskar får ett större utrymme i det offentliga rummet. Att man faktiskt törs och börja prata trosfrågor. Och det behöver inte vara att jag är superfrälst och jag älskar alla människor och jag sådär. Utan det kan vara, här står jag med mina tvivel.
Mm.
Här står jag med mitt behov av att ställa de existentiella stora frågorna. Mm. Jag vill ha hjälp att tolka livet. Jag vill ha hjälp att tolka mig själv.
Mm.
Men jag måste själv lägga pusslet. Men det finns andra som kan liksom peka på en del bitar som borde fogas dit och sådär.
Ja.
Men pusselbitar får man lägga själv.
Mm.
Ja, typ så.
Ja, typ så. Ska vi avrunda? Vi har pratat en halvtimme. Oj. Vi som var så trötta.
Ja, precis.
Tomma på ord.
Ja. Nej, trycker man på rätt.
Det blev något idag också.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men det är okej alltså som var som Thomas tvivlaren i söndagens texten. Så att ifrågasätta.
Ja, men det är det ju. Det,
i slutändan så är det ändå vi som inte har sett som tror också.
Ja. Ja, men så. Alltså jag tänker så här. Det är bra att kunna tvivla, tordas tvivla, och det är bra att kunna säga ja, men jag har levt på en tid i mitt liv och jag har ägnat Gud alldeles för lite uppmärksamhet, eller jag har inte stannat upp och känt efter, alltså tagit in påskens budskap till exempel. Jag har inte suttit och varit med på resan genom mörkret upp till uppståndelsens härlighet. Så man får tvivla under vissa perioder, och det tycker jag bara är sunt. Däremot kan man inte vara bara som Thomas i den här texten, att man måste ha vattentäta bevis för allting, för då blir det ingen tro. Ja.
Nej, då kommer man inte så långt.
Då blir man en vetenskaplig empirist som kan så. Ja.
Mm.
Och det är något annat.
Det är någonting annat. Mm.
Det kan vi prata om en gång, om gränsen och skillnaden mellan tro och vetande.
Ja, det kan vi göra. Ja, på söndag är det klockan 11. Högmässa i Håsta kyrka. Och då kommer våran internationella grupp.
Ja.
Kommer och har hand om den lite grann. Ann-Marie Lindén som är med i internationella gruppen. Hon kommer berätta om sina resor till Kenya. De internationella gruppen har under, det är väl ett par eller under flera år i alla fall, samlat in pengar till barnhem. Och till några kvinnogrupper som finns där.
Mm.
Så hon kommer och hon har alltså rest med de här pengarna dit ner. Och sett hur det här barnhemmet byggs upp. Och kvinnogrupperna, hur de funkar och så här. Så hon kommer berätta om det och visa bilder.
Jättebra.
Jätteintressant och kul att ha något sånt. Att man kan se så direkt liksom, resultatet.
Visst.
Vilket jobb de lägger ner.
Och att pengarna faktiskt kommer till så konkret användning.
Exakt.
Och det är det som är så fint. För det är lätt att tänka att när man stoppar sin slant i någon bussa, undrar hur mycket som går till annat än till det. Men här kan man verkligen få bildbevis på att saker och ting kommer fram.
Mm. Så där blir intressant. Lite så liten annorlunda gudstjänst kan man säga.
Ja.
Mm. Så det är klockan 11 i Hovsta. Och det är Simon då som har den mässan.
Mm.
Mm. Och sen på kvällen är det, läggning till kvällen klockan 14 är det en kyrka med alla i Lundhagskyrkan.
Ja.
Om man vill gå med det.
Och det är ju alltså det är en kyrka med alla, det är en kyrka med för alla människor.
Ja, precis.
Egentligen är all kyrklig
alla
verksamhet.
Alla är med alla,
men här har
det på ett lite enklare sätt.
Ja, och sen är det många som är med har ju olika funktionshinder.
Mm, precis. Ja.
Så är det. Ja.
Mm. Så det är på lite man firar gudstjänst tillsammans på en lite enklare nivå helt enkelt. I
jättebra.
Lundhagskyrkan 14.
Och det är samarbete mellan oss och Lundhagskyrkan.
Ja, precis. Ja, men det var väl det vi hade.
Ja.
Den här, nu är det som en urkramad disktrasa.
Precis.
Tror jag.
Lätt sur också efter.
Är du där?
Nej.
Det hoppas jag inte.
Nej.
Men ja, vi tackar så mycket för den här veckan.
Ja, det gör vi.
Tack för att ni lyssnar. Hör av er om ni har frågor, synpunkter, klagomål,
om man vill stå med på truten efter
jag har efter vi stack ut hakan.
om väckelsen.
Ja. Ja, men vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ha det bra så länge.
Uppstå väl, höll jag på att säga. Lev väl i uppståndelsens ljus. Bra, hej då.